En podcast från Aftonbladet.
Är världen på väg att få en ny kärnvapenkapplöpning? Ja, för efter decennier av nedrustning pekar kurvan nu åt andra hållet. Och samtidigt väljer fler länder att hemlighålla hur stor tillgång man har till atomvapen.
De 9 kärnvapenstaterna fortsätter att modernisera och bygga ut sina arsenaler. Samtidigt har viktiga kontrollmekanismer försvunnit och transparensen minskat. Frankrike och Storbritannien tillhör de länder som inte längre kommer berätta om storleken på sina arsenaler. Och det här kan spä på den globala upprustningen.
The worry here is that in that uncertainty, states may gear their nuclear planning towards worst case assumptions.
Enligt amerikanska underrättelseuppgifter bedömdes det så sent som 2022 finnas en 50% i sannolikhet att Ryssland skulle använda kärnvapen i kriget med Ukraina. Vissa avfärdar kärnvapenhotet som ren retorik, men i Europa ökar nu beredskapen samtidigt som USAs lojalitet med NATO är i gungning. Men hur stort är kärnvapenhotet i världen just nu? Behöver Europa placera ut fler stridsspetsar för att avskräcka, och kan vi snart komma att få se kärnvapen på svensk mark? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter Niklas Wendt. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Niklas, du skrev ju en kolumn här om veckan om att det mesta går åt fel håll. Hur illa ställt är det egentligen med världens kärnvapen idag?
Alltså jag är ju angelägen om att inte skrämma upp någon i onödan. Man behöver inte börja bygga strålningssäkra bunkrar på bakgården. Men med det sagt så är det uppenbart att det går åt fel håll med kärnvapen i världen. Och det beror på ett antal liksom globala långsiktiga trender som drar i negativ riktning. Men man kan börja med att säga att det är fler kärnvapen utplacerade nu än förra året enligt forskarna på SIPRI som följer det här och försöker göra så välgrundade uppskattningar igår. Och då pratar vi om 4012 i år jämfört med 3912 förra året, så det är 100 fler. Och det är alltså då stridsspetsar som är redo att användas, som antingen sitter på robotar eller finns på baser eller med flygplan som kan leverera dem till exempel då. Och samtidigt som alla avtal om rustningskontroll av kärnvapen har löpt ut eller övergivits, så har kärnvapenmakterna börjat modernisera sina arsenaler. Och alla länder som har kärnvapen egentligen har också börjat trycka mer på dem, att de har fått större vikt i hur länderna försöker trygga sig själva eller påverka andra. Och att det här händer beror ju liksom i den mer utzoomade bilden på att den globala maktbalansen har förändrats, så att USA inte är ensam militär och ekonomisk supermakt längre. Men också att det pågår fler konflikter än någon gång de senaste 80 åren. Och att motsättningarna generellt ökar på alla områden. Det ser man ju till exempel på handelskrig och tullkrig. Och att många länder vänder sig bort från frihandel och regler i allmänhet. Så det är helt enkelt färre som ser framför sig en värld av fredlig samexistens som alla tjänar på. Det är inte bara Donald Trump som har börjat se världen som mer som ett nollsummespel där det bara finns vinnare och förlorare. Och i en sån värld så blir kärnvapen viktigare, insatserna blir högre och risken att de ska användas ökar då tyvärr.
Ska man tolka det som att vi är på väg in i en ny kärnvapenkapplöpning?
Alltså både ja och nej. På kort sikt är det ingen jättestor kapplöpning i antal. Fortfarande är det så att det totala antalet stridsspetsar i världen minskar, framförallt för att Ryssland och USA fortsätter liksom demontera gamla vapen. Men Kina bygger ut sin arsenal, Frankrike har aviserat att man ska göra det. Men både USA och Ryssland har ju en enorm förstörelsekraft redan och har liksom, det är liksom marginalnyttan är väldigt liten på att kunna pulverisera sin motståndare ännu mer än fullständigt. Så det, jag tror inte det är antal som är det stora problemet om man tänker på det så.
Amerikansk underrättelsetjänst har varnat för risken att Ryssland faktiskt använder kärnvapen mot Ukraina. Hur stor är den risken?
Ja, på hösten 2002 var den som störst, i alla fall enligt journalisten Bob Woodward, och som skrev i sin bok att man då uppskattade risken till 50%. Och det var ju mot bakgrund då att ukrainarna var på offensiven och hotade att liksom isolera stora ryska styrkor i Cherson på fel sida om Dnepr så att säga. Och det är ju var en extremt hög bedömning, alltså jämfört med tidigare när man har talat om risker på 5-10%. Så att så nära vet jag inte att vi har kommit vid något annat tillfälle på väldigt, väldigt länge. Men hur man bedömer den risken exakt nu, det är svårt att säga, det vet jag inte.
Om Ryssland faktiskt hade använt kärnvapen mot Ukraina, hur tror du att USA och NATO och omvärlden hade reagerat på det?
Så Biden-administrationen på den tiden då, när den här förhöjda risken skedde, de signalerade att de skulle slå tillbaka då väldigt kraftfullt men konventionellt, alltså i princip bomba sönder ryssarna men inte använda egna kärnvapen. Sen om det hade hänt, vem vet, men det var det de ville liksom få ryssarna att förstå i alla fall. Och sen finns det fortfarande, tack och lov, ett starkt tabu mot kärnvapenanvändning i världen. Och jag hoppas att konsekvenserna i så fall hade blivit väldigt kännbara, att alla länder som kanske dittills eller hittills inte varit så pigga på att isolera Ryssland faktiskt hade börjat bidra till det då. Att det hade blivit liksom kännbara konsekvenser. Men det här är en av de stora osäkerheterna, vad som faktiskt skulle hända och som gör att, ja, i viss mån att det kan bli möjligt att någon gör det, för att man inte riktigt kan bedöma konsekvenserna.
Ett annat land som också trappat upp är ju Kina. Vad vet vi om deras kärnvapenkapacitet?
De har runt 600 stridsspetsar, som är långt, långt färre än USA och Ryssland. Men de bygger ut fortare än någon annan, kan man väl säga. Och kärnvapenavskräckningen byggde ju länge på paritet i någon mån mellan Sovjetunionen och USA. Att man skulle ha ungefär lika många vapen och ha lika stor förstörelsekraft. Och problemet är ju nu då var Kina hamnar i den ekvationen. Ska man se det som att USA måste ha lika många vapen som Ryssland som tidigare, eller ska man ha lika många vapen som Ryssland och Kina tillsammans? Och tycker Ryssland och Kina att det är rimligt att USA har många fler vapen än vad de har var för sig? Så det här är liksom svåra frågor som diskuteras nu i alla de här länderna och i sig kan vara liksom pådrivande i den här rustningen då.
Kan vi snart komma och se kärnvapen på svensk mark? Och hur påverkar USAs politik kärnvapenutvecklingen? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men du Niklas, om vi tittar på Europa, var finns det kärnvapen idag och kan vi komma och se kärnvapen hos oss här i Sverige?
Storbritannien och Frankrike har egna kärnvapen, det är de enda europeiska länderna som har det. De har ganska få också, 120 respektive 280 stridsspetsar ungefär då. Förutom det så har USA ett antal vätebomber lagrade i flera europeiska länder som ska kunna levereras då med hjälp av andra NATO-länders flygplan. Sverige har ju den uttalade policyn att inte tillåta kärnvapen på svensk mark i fredstid. Däremot så är inte den kodifierad i någon lag eller något sånt. Så den skulle ju kunna ändras om vi känner för det, så att säga. Och vad som skulle gälla i krigstid har regeringen inte velat säga så mycket alls om. Men det är väl viktigt att säga att det fortsätter vara ett självständigt svenskt beslut. Det är liksom ingen som kommer sätta kärnvapen här mot vår vilja, och man kan väl lägga till att intresset från andra länder för att placera kärnvapen här har varit väldigt begränsat, kan man säga.
Men borde Sverige delta i en kärnvapendelning om NATO bedömer att det kan stärka avskräckningen?
En svår fråga. Jag tycker nog personligen inte det. Dels för att det inte är uppenbart att det skulle stärka avskräckningen, och dels för att det inte finns några jättebra skäl att ha kärnvapen här som vi ändå inte kontrollerar användningen av. Då gör vi oss bara till en måltavla utan att vinna så mycket på det. Däremot så kan det ju finnas en poäng i att stå bakom NATOs kärnvapenstrategi som vi gör då, till exempel genom att delta i övningar och så. Och signalera att vi kanske kan tänka oss att gå ännu längre i den riktningen för att på något sätt hålla Ryssland på mattan, att visa att vi är beredda att gå längre om ni skulle göra sig så.
Men du, kan det vara så att kärnvapen faktiskt visat sig vara ett effektivt sätt att hålla främmande makter borta?
På ett sätt ja, och det uppenbara exemplet är ju att jämföra Nordkorea och Iran, två skurkstater i amerikanska ögon, men där en ledare med kärnvapen, Kim Jong-un, har fått kärleksbrev av Donald Trump, och en ledare utan kärnvapen, Ayatollah Khamenei, blev ihjälbombad. Så det tycks ju med det för ögonen ganska uppenbart. Men svaret är samtidigt också nej. Alltså Israel har kärnvapen, men det hindrade inte 7 oktober-attackerna. Eller iranska robotangrepp. Ryska kärnvapen har inte stoppat Ukraina från att attackera ryska städer eller överträda andra röda linjer som Ryssland har satt upp. Indien och Pakistan krigade förra året trots att båda är kärnvapenmakter. Så det här med kärnvapen och dess effekter är ganska komplicerat. Och man måste nog se det liksom från situation till situation snarare än att säga att det alltid är en regel som gäller.
Hur påverkar Donald Trumps syn på NATO, Europa och den strategiska balansen i världen?
Så USA håller ju på att minska sin konventionella militära närvaro i Europa, så vad gäller soldater och stridsvagnar och flyg och den typen av saker. Men man insisterar ju på att kärnvapenparaplyet då är intakt. Men problemet är att kärnvapen inte är en isolerad förmåga. Det är liksom inte en knapp som man har och säger gör som vi säger, annars atombombar vi er. Utan den är ju toppen på en eskalationsspiral av många åtgärder som fungerar mycket sämre om man till exempel inte har egen trupp på marken. Så när alla de här komponenterna inte finns på plats så uppstår ju glapp där felbedömningar blir mer sannolika. Att Putin till exempel kan tänka, ja men USA kanske inte kommer svara på ett angrepp om vi gör så här. De kanske inte kommer svara med kärnvapen och så vidare. Så drar sig USA tillbaka, vilket de gör nu, så uppstår ju både den effekten och ett avskräckningsgap i Europa för vår del, vi som bor här, som gör som vi också kan behöva fylla med mer kärnvapen, vilket inte heller är positivt.
Går det att avskräcka Ryssland utan att förlita sig på kärnvapen?
Alltså i viss mån går det ju fortfarande att göra ett angrepp så kostsamt att det inte skulle löna sig. Men utan egna kärnvapen alls i någon konstellation så gör man sig ganska sårbar för utpressning och att motståndaren alltid kommer kunna kontrollera eskalationen. Så jag tror att det finns ju inget land som har kärnvapen som kommer att acceptera att göra sig av med dem så länge de andra har dem kvar. Det är därför man måste på något sätt nedrusta gemensamt. Det är väldigt svårt att göra ensidigt.
Men om du blickar 10 år framåt då, tror du att världen kommer att ha fler eller färre kärnvapen än vi har idag?
Alltså fler tyvärr tror jag. Det är svårt och jag kan inte se att man kommer kunna vända det i isolering. Jag tror att vägen mot nedrustning måste liksom springa ur en mer global gemensam vision av rättvisa och regler. Som i den mån det någonsin existerat så är vi snarast på väg bort ifrån den. Och vi måste på något sätt återuppfinna den eller hitta en väg tillbaka till den innan det ska bli möjligt, tror jag.
Sist här hörde vi Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter Niklas Wendt. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.